Välkomna tillbaka till Nyheter idag-podden och vi fortsätter naturligtvis med förra veckans ämne. Vi pratade ju om invasionskriget, Rysslands invasion av Ukraina, och det har man ju anledning att fortsätta med. Vi kan ju bara börja med det militära läget. Jag hör väl till dem som är lite överraskad av antingen det ukrainska, den ukrainska insatsen som har varit bättre än förväntat, eller kanske eventuellt då att den ryska insatsen har varit lite sämre. Man borde väl kanske inte bli förvånad i och för sig. Ukraina har ju beväpnats av väst i ett antal år nu. Men däremot så, min logik, vad jag trodde när Putin vågade genomföra det här, vilket jag inte heller trodde han skulle göra, så tänkte jag väl att ja, men då har han väl väldigt starka kort på handen då. Och mycket tyder ju på att ryssarna förväntade sig en snabbare seger. Finns det anledning att vara hoppfull i och med att kriget nu går in på sin, vad blir det, nionde dag?
Alltså jag tror att du nämner, alltså Ukraina har fått hjälp från väst med vapen och liknande. Det har ju inte Ryssland fått, men jag tror att den viktigaste avgörande saken här handlar om människors vilja, stridsvilja. Alltså Ukraina är i en situation där de vill försvara sig, medan Ryssland driver anfallskrig och där det är svårt att motivera, tror jag, många av deras soldater som verkar vara otränade och ganska unga att göra den insats som Putin förväntar sig av dem. Jag tror att det är mycket lättare. Det märks ju, alltså det har ju varit mycket tal om alla ukrainska män som återvänder hem från arbeten i Västeuropa eller Polen för att delta i krig. Det finns en enorm vilja att försvara sig helt enkelt, och det spelar nog roll.
Jag håller med Dan. Samtidigt som jag också vill tillägga att det verkar ju som att en anledning till att ryssarna har varit så dåliga hittills, det beror kanske inte på att ryska armén i sig är jättedålig, utan på att de har haft en helt felaktig plan. Att hela projektet har byggt på att ukrainarna inte skulle göra motstånd. Och det är det man har utformat operationsplanerna efter. Och när de väl gör motstånd så blir det kaos då och ingenting fungerar. Ryssarna har inte slagits på det sätt som de är övade att slåss. Och sen några dagar tillbaka har de börjat lägga om sina planer och sina operationer. Och inleder i praktik operation Vukovar. Det vill säga skjut sönder alla städer som gör motstånd med tungt artilleri, raketartilleri med flygbombningar. Till exempel så gör de det i Charkov. Det finns ett problem med det här, förutom de uppenbara humanitära problemen. Och det är att om man nu ger sig in för att slåss i städer, så städer konsumerar infanteri. De här ryska bataljonsstridsgrupperna har väldigt lite infanteri med sig. Det är mycket, det är artilleri och det är pansar. Och givetvis när man ger sig in i städer och så det hjälper inte så mycket att bara bomba sönder dem. Det blir mest en terrorgrej. För att det går utmärkt att försvara sig i ruiner av en stad också. Det var det man gjorde i Vukovar under de jugoslaviska inbördeskrigen. Vukovar, man höll ut mot den välutrustade serbiska armén som hade dåligt motiverade soldater, påminner mycket om den ryska idag. Vukovar jämnades med marken, men det räddade Kroatien. Skillnaden mellan Charkov och Vukovar är att Vukovar hade 50 000 invånare. Charkov 1,4 miljoner. Så det är ett problem. Ett annat problem om man tittar på de här militära operationskartorna, som också hör samman med att det är sånt om infanteri. Man ser de här pilarna som går över kartan, att här har man ryckt fram och här har man inringat förband och så vidare. Och det är att det finns som sagt väldigt lite infanteri i de ryska förbanden. Och det är väldigt svårt att hålla terräng utan infanteri. Så att bara för att det finns en pil där det visar att här har ryssarna ryckt fram och tagit över området, det kan betyda att det har åkt ryska kolonner genom det området, men det kan finnas fullt med liksom, ukrainska förband kvar bakom linjerna. Och man kontrollerar enligt uppgift inte all den här terrängen. Det de skulle behöva göra är att de skulle behöva mobilisera massor av gamla avdankade ryska värnpliktiga som bara får åka in och göra vakttjänst. Så Sen kan man ju fråga sig hur himla populärt kommer det vara liksom 40-åriga fäder så här, att ja, nu ska du skicka sitt halvår till Ukraina för att typ vakta en befolkning som hatar dig. Ja. Men en sak till vill jag också säga, att ryssarna nu framstår som kaotiska och liksom berusade och plundrar butiker, det gjorde de också när de intog Paris 1814 och Berlin 1945. Det är så den ryska armén ser ut. De kan vinna ändå och de har övertaget kraft, så man ska inte allt vi ser i sociala medier om att det går så dåligt, man ska inte övertolka det som att ryssarna kommer att förlora kriget.
En sak som oroar mig med det här, det är ju det att jag har ju till dem som tidigare har tyckt att MÖP-figurer på Twitter och annat har varit hysteriska, för att jag har ju sett då Vladimir Putin som utan tvivel en ond diktator, men han har också gett intryck av att vara ganska försiktig och rationell, och det är ju det som det skakar ju mig lite grann ännu mer, det här att han verkar ha haft så fruktansvärt dålig koll på det här, att han trodde att han kunde göra lite snygga kommandoräder och det ukrainska korthuset då skulle falla ihop. Vad säger det här om Putins tillstånd, så att säga? Finns det anledning? Har jag anledning att vara rädd, Dan?
Ja, alltså det finns ju många som har fört fram detta. Detta är inte på något vis originellt det jag säger nu. Att hans rådgivare har liksom gett honom intrycket av att ukrainarna står och väntar på att bli befriade av ryssen. Det finns en sak som jag då vill lyfta upp i det här sammanhanget som är väldigt viktig. Och det är att i Putins värld så är Ukraina en del av Ryssland. Men vad vi glömmer bort i detta sammanhang är att så är det givetvis om du tittar på hur det såg ut före 1990. Men det är ju inte så om du tittar på hur det såg ut före 1945. Alltså min farfar var född i vad som nu är Ukraina, i en stad som heter Borislav. När han föddes så var det en del av det Habsburgska imperiet. När min farfar i barndomen flyttade till Wien, så flyttade han från två städer inom samma land. Min pappa brukade alltid säga om sin far att han var polack. Därför att mellan första och andra världskriget så tillhörde Borislav staden min farfar var född i, alltså Polen. Men min farfar, när han bodde där, så var det inte Polen. Och det var heller inte Polen. Så min pappa liksom vidarebefordrade hela sitt liv den gränsindelning som gällde under mellankrigstiden. Alltså, det finns stora områden där som inte har någon tydlig koppling till Ryssland, där istället 30 år av självständighet från Ryssland har skapat en nationell identitet. Och det som Putin nu gör med sitt anfall är ju att han stärker den nationella identiteten.
Så är det. Jag tänkte nämna det här, i Putins värld så är det si och så. Vilken är Putins värld? I grunden så är ju han en tjeckist, alltså en KGB-man. Och det här blir spekulativt, men han är ju inte en soldat, han är inte en general. Det är inte så han förstår världen, skulle jag tro, som liksom militära operationer, krig, fronter. Utan det är mer kommandoräder och kupper och insatser. Och det är väl så han har tänkt på det här, det skulle inte bli ett krig, det skulle vara en, vad är det de kallar den, militär specialoperation bara. In och ut snabbt, så är det klart. Som Krim. Och nu har de plötsligt hamnat i det här liksom någon slags, nu måste han vara som någon slags Zhukov. Och det är inte den personen han är. Och allting har ju gått helt fel. I grunden så har de har helt missbedömt hur väst skulle reagera. Väst har ju reagerat så oerhört kraftigt, trots att man i väst varnade i förväg att vi kommer ha förkrossande sanktioner av ett slag som ni aldrig någonsin sett tidigare. Så som ingen sett tidigare, så trodde man inte på det, och nu har de kommit ändå. Det måste ju vara en hemsk chock för Putin.
Ja, de här sanktionerna, det är ju många som tycker sanktioner, Trumps, Saddam Hussein satt ju i, vad var det, över 10 år så kunde han sitta i orubbat bo med väldigt hårda sanktioner. Vad kan man hoppas på med de här väldigt hårda, får man ju säga, sanktionerna från väst? Vad kan de åstadkomma?
Jag tror de kan åstadkomma väldigt mycket. I något avsnitt innan kriget så sa jag att jag tror att det kommer bli ett krig, för att Ryssland har nu samlat på sig så mycket utländska valutareserver att de kan övervintra det här. Och jag hade ju rätt i att det skulle bli ett krig, men jag hade helt missförstått hur det funkat med de här valutareserverna. Därför det här måste också komma som en chock för Putin, att de har alltså vid $600 miljarder i utländska valutareserver. 60% av dessa har man nu tappat tillgång till. Det beror på att när banksystemen har digitaliserats så har kontrollen och ägandet till de här reserverna separerats. Så man äger fortfarande de här grejerna, men man kommer inte åt dem, för de finns på bankkonton i så här utländska banker som är frusna. Ha. Och det man har kvar nu, det är i princip en massa guldtackor i valv i Moskva. Man har sedelbuntar, ungefär $30 miljarder. Och man har massa kinesiska värdepapper som man kanske kan säga tillbaka till kineserna mot dollar. Men då givetvis, kineserna har inga dåliga affärsmän. Nu märker de att det finns, nu är det Ryssland som är beroende av dem. Så då blir det väl lite rabatt på de här, antar jag. Ryssland har sålt dem för $86 miljarder, kanske man kan köpa tillbaka dem för 50 eller något sånt där. Och det är också så här att hela den ryska industrin är helt beroende av insatsvaror från väst. De måste importera en massa komponenter. Det är samma sak som om utan som Tyskland skulle utsättas för enorma sanktioner. Båda länderna är en del av den globaliserade ekonomin, och det visar sig nu att man kan inte vara en del av den globaliserade ekonomin och samtidigt starta anfallskrig mot demokratiska länder, för då får man sanktioner på sig. Man får välja, vill du vara en del av den globala ekonomin eller vill du kunna genomföra anfallskrig mot demokratiska länder? Du kan inte välja båda. Också sådana här absurda siffror som att 40% av allt utsäde i Ryssland är importerat. 90% av utsädet för all potatis är importerat. Det är klart att man kommer kunna fixa det här med tiden. Men det ser ut nu som att på kanske några månaders sikt så kommer ingenting fungera i Ryssland längre. Liksom, flygplanen kommer inte flyga. Folk kommer inte kunna gå till jobb i fabrikerna. Det kommer bli brist på mat, antagligen kläder. Man kommer kunna handla vitvaror, man kommer kunna handla med Kina, men det finns ju en begränsad kapacitet på Transsibiriska järnvägen. Och då måste man skeppa allting från Kina hela vägen runt jorden till hamnar i Petersburg, och Krasnodar och Arkhangelsk. De har begränsad kapacitet förstås, hamnarna. Och vilka fartyg ska man göra det på? Inga fartyg kommer ju vilja visa för att transportera ryska varor. Då måste man göra det på ryska eller kinesiska kölar. Och det är enormt mycket saker som bara kan totalt gå fel. Och om ukrainarna kan hålla ut i några månader så kommer nog den ryska ekonomin kollapsa. Det är mitt stalltips. Och Ryssland kommer att reduceras till en enorm motsvarighet av Nordkorea. Det kommer vara ett tungt kärnvapenbestyckat land som är internationellt isolerat, som är en paria-stat, och som är mest känt i offentligheten i det internationella samfundet för att komma med hysteriska hot mot andra stater. Det är det som är liksom, allt som Putin byggde upp under hela sin tid som president, att man skulle komma bort från det här 90-talskaoset, har han nu på några veckor kastat tillbaka Ryssland i. Ja, det är ju förstås en fruktansvärd tragedi. Det går inte att säga något annat.
Men är det inte så att Putin samtidigt, det här har ju fått effekt att oljepriset och vetepriset till exempel har ju börjat stiga. Kan inte Putin liksom tjäna lite grann på det här?
Jo, samtidigt så en sak som överraskade mig, som jag såg här på nyheterna igår, det är att ett av de stora ryska oljebolagen har nu försökt sälja olja med stor rabatt, $20 per fat rabatt. 3 gånger har de haft auktion och ingen vill köpa deras olja. Och det här tror jag inte kommer att hålla i sig, för att det kommer dyka upp något så här Liberia registrerat oljebolag som köper det här och säljer vidare på skumraskvägar och så hamnar det i Indien eller Kina eller någonstans till sist ändå. Men de här ökningarna av oljepriset kan mycket väl försvinna i rabatter, logistikkostnader, extra logistikkostnader, korruption. Det kommer bli tufft. Så när Iran fick såna här sanktioner mot sig, Iran är ett mycket mindre viktigt land än Ryssland, då blev konsekvensen att när amerikanerna satte in allt de kunde mot Iran för att hindra dem att exportera olja. Iran fortsatte exportera olja, men exporten halverades. Och vem vet, kanske Rysslands export av olja går ner med en tredjedel. Även, det motsvarar ju då att även om priset går upp med 50% så har man, då går man då ändå plus minus noll på oljan jämfört med tidigare. De stora vinnarna är väl oljebolag i andra delar av världen, i Mellanöstern, i Norge, Amerika. Det är de som kommer tjäna pengar på det.
Frågan är väl om förhållandena är de samma nu som på 90-talet. Det kan det ju vara många av oss, men jag tror att ryssarna kanske inte är lika tålmodiga denna gången. De kanske det kommer ganska snart, förmodligen ganska snart uppstå försök att detronisera på Putin, helt enkelt att avsätta honom. Det är min lösning, det är min gissning.
Man kan ju hoppas. Jag tror inte att det finns något exempel dock i den ryska historien när det faktiskt är folket som avsätter en regering, utan det är alltid eliterna som gör en kupp på ett eller annat sätt.
Det finns många i den eliten som ibland, inte minst bland oligarkerna, som ser att det här barkar åt helvete.
Ja, somliga oligarker har ju nu gått ut och fördömt kriget. Det är intressant. Jag hörde också ett ryskt skämt nu här om att man ska vara försiktig så att man inte tappar sin iPhone i backen så den går sönder, för det kommer antagligen vara den sista iPhone man någonsin kommer att äga.
Avslutningsvis då, så vi håller ju alla på Ukraina, det gör ju nästan hela världen då, förutom Ryssland, och där inne i Ryssland kanske det är en del som i hemlighet gör det också. Men lite oroväckande signaler från Ukraina har ju setts. De driver ju ett anfallskrig, det ska man ju göra med alla tillbudstående medel, men samtidigt så ska man ju respektera Genèvekonventionen och annat. Och här gick ju Ukraina ut med, Ukrainas försvarsmakt gick ut med ett meddelande om att ryska artillerisoldater skulle inte längre accepteras som krigsfångar. Det här var ju ett meddelande som, man får ju se det här också som bravado och psykologisk krigföring mot ryssarna, att försöka avskräcka dem från att skjuta granater mot civilbefolkning. Men man sa i alla fall att citatet var något i stil med, även om du säger att du ger dig och ber för ditt liv så kommer vi att döda dig. Man tog ju tillbaka, man ändrade det här meddelandet efter ett halvt dygn och tog tillbaka de här lite mer kontroversiella delarna. Men det här är ju ett klart brott. Om man skulle göra så här är det är ett klart krigsbrott, ganska allvarligt krigsbrott. Att göra det på organiserat sätt, det är ju en sak om det sker i krigets hetta och sånt där. Det vet ju alla att det gjorde ju amerikanska soldater under andra världskriget och så också. Men den upptrappningen har ju skett ganska snabbt. Hur ska vi hantera det här från väst? För vi vill ju stödja Ukraina med vapen och sånt. Men om kriget degenererar till den här typen av brutal Jugoslavien-konflikt där båda sidor börjar åsidosätta krigslagarna, så där, hur hanterar vi det här med vårt stöd till Ukraina?
Jag tror att vi bör komma ihåg en sak i det här sammanhanget, och det är att väldigt många människor har sagt de senaste dagarna, hur är det möjligt att 2022 så startas ett krig av den här typen? Det är möjligt därför att vi fortfarande är samma människor av samma skrot och korn som vi alltid har varit, och krig är en del av mänsklighetens historia. Det är inte så konstigt mycket det. Men krig är ju i vår del av världen mycket ovanligare idag än vad det var förr i världen. Och jag menar att man har glömt bort krigets lagar. Man har glömt bort hur man fungerar. Jag tittade lite grann på hur det gick till när Napoleon den tredje anföll Preussen, var det ju, för Tyskland fanns inte då, 1870. Två veckor innan han anföll så meddelade den franska ambassadören i Berlin den preussiske kungen att vi har för avsikt att starta ett krig, och man gav alltså motståndarsidan möjlighet att organisera sina trupper inför krig, inför anfallet. Alltså det är ju fullständigt otänkbart. Jag vet inte om Putin överhuvudtaget har förklarat krig mot Ukraina eller han bara marscherade in. Va? Det var ju ingen hemligt att han tänkte göra det för med truppförflyttningarna vid gränsen långt innan. Men alltså, det fanns en sorts regler som alla följde i krigföringen för, som inte verkar vara kända längre. Och det är så jag ser just det här, man lägger ut bilder på i sociala medier av krigsfångar och man säger sådana saker, man ska döda alla krigs, man ska inte ta några krigsfångar utan döda dem istället. Det är lite som man har glömt hur det gick till för med gentlemanna krigföringen när, för att dra den där gamla historien då, att två soldater fäktades till den ena och sa att du följer ju inte tabellen din jävel, och så stack han iväg och ihjäl honom. Så var det före krig.
Men jag tycker så här, att man kan ha en ganska rak och enkel linje. Det är att krigets lagar ska följas, krigsförbrytelser ska fördömas oavsett vilken sida som gör det, och det här utspelet som ukrainare kom var ju fullkomligt orimligt. Och med all sannolikhet så är det väl någon som har ringt till dem och sagt att så här kan ni inte göra. Dags att gärna stå tillbaka detta, annars kommer vi inte stödja er. Och det är den hållning man får ha. Det är inte svårt att ta bli och döda krigsfångar. Liksom som en policy. Det ska man inte göra. Och den som gör det förtjänar inte stöd. Mm. Om det sker på något policymässigt. Så att det är bara... Jag kan också säga en annan sak som egentligen inte är direkt kopplat till det här, men som jag kommer att tänka på, som jag tycker är viktigt. Jag tycker det finns somliga, alltså folk i väst och i resten av världen är fruktansvärt arga på Ryssland nu, och vi har enormt omfattande sanktioner. Vissa saker framstår dock som fåniga och andra framstår som farliga. Och de som är fåniga, det är så här saker i stil med att nu ska vi byta namn på drinken White Russian, vi får inte kalla det längre. Det är som att det bara så helt efterblivet. Och det som är farligt, det är när man på något sätt försöker ge enskilda ryssar som lever i väst att de ska bära ansvaret för Putins krig. Jag hörde nu om en ryss som driver något café i Stockholm som hade fått det trakasserat eller fått det vandaliserat. Det är ju fullkomligt oacceptabelt. Liksom, vanliga ryssar är motståndare till krig. Vanliga ryssar är människor som du och jag. Den ryss som bor i Sverige eller som är student här eller något sånt här, bär inte på något ansvar för Putins krig. Och de ska behandlas precis som vem som helst. Och det är totalt oacceptabelt om de utsätts för trakasserier.
Mikael Odenberg vill ju utvisa alla ryssar ur Sverige.
Ja, det var det dummaste jag har på jag vet inte hur länge. Det får jag säga.
Ja, men det med de orden, med eftertryck sagda, lämna vanliga ryssar i fred, så tycker jag att vi kan avrunda dagens avsnitt. Jag tackar er för att ni kom hit, och jag tackar er för att ni lyssnar.